Hallå där. Här kommer del 2 av 1001 plats. Den här delen heter Spelet. Och här kommer den. Det blev ett litet äventyr att försöka stänga av sitt eget datorspel. Spelet som Adrian jobbade på att skriva drog ut på tiden på grund av flera irriterande buggar. Det skulle bli nästa stora grej, ett surrealistiskt ställe där man kunde gå omkring fritt, utforska som man ville, utföra uppdrag och samla skatter. Han hade försökt, efter att spelet hade hängt sig, att följa i koden var någonstans felet satt. Men hur han än letade så kom han bara längre och längre in. Buggen började som en utsuddande skugga som multiplicerade sig över landskapet i spelet. Den låg stämplad som miljoner streckkoder över nejden, så långt in över träd och vattendrag att han inte hade kunnat gå dit i själva spelet om man ens hade försökt. Sedan nådde den en punkt längst in där den löstes upp och virvlade ängsligt tillbaka. Det var som om den inte vågade fortsätta, för där satt något annat, något mörkare. Den svarta böjda skuggan visst något som han inte kunde greppa. Stället där skuggan slutade låg i en dal långt ute i ingenstans. Men det räckte inte att se det på skärmen eller i koden. Han bestämde sig för att försöka ta sig in dit, att dra på sig virtual reality-glasögonen och felsöka på plats i realtid. Efter några timmars hårt slit med kodning så kunde han kliva in precis där det svarta löstes upp. Han svettades bakom sina VR-glasögon när han klev ut vid en stenig sluttning. Där föll han genast nedåt och tumlade så att han nästan slog ihjäl sig, trodde han. Men han var fin. Ingenting hände. Till slut fick han stopp på sig själv vid foten av en annan kulle. Han reste försiktigt på sig och försökte orientera sig. Där uppe på höjden kunde han urskilja en klunga med hus. Ljuset som föll över dem var som en honungsfärgad nedåtgående sol. Husen var genomgående i sepiatoner, som i ett åldrat fotografi. Han tog några steg upp för gräslänten och såg då att det stod en man där uppe vid grinden till huset närmast kanten. Mannen verkade titta på Adrian, nästan som om han tålmodigt väntade. Solen verkade vara på väg ner. Och även om det gjorde Adrian illa till mods så var det nog ändå bättre att försöka be mannen att bjuda in honom än att stanna kvar där ute. Som han kom närmare mannen såg han att han var i övre medelåldern med noggrant rakat huvud och spegelglasögon. Han var klädd helt i denim, både jeans och jeansskjorta. Det slog inte Adrian just då att han inte hade skrivit in en sådan karaktär i spelet, och för all del inte heller huset. Just då var nyfikenheten och rädslan hans överman. Han gick fram till mannen och beredde sig på nästan vad som helst. Han var ju ändå trygg bakom sina VR-glasögon. Så han fortsatte. Mycket riktigt så tyckte mannen som aldrig presenterade sig att det vore bättre om Adrian kom in. Mörkret höll på att falla. Det behövde knappast påpekas. Där inne gick inredningen liksom exteriören helt i sepia-toner. Brunt, ljusare brunt och mörkare brunt. Det kändes deprimerande på något sätt. Mannen visade Adrian runt och berättade att stället egentligen hade varit ett museum. Men att han tagit sin tillflykt dit och gjort det till sitt hem. Adrian tänkte att det kanske kunde förklara den märkliga inredningen och den nästan labyrintartade känslan med alla olika små rum som bands samman av vindlande korridorer. Mannen förklarade aldrig exakt vad för slags museum det var, men han verkade väldigt ivrig att få ge Adrian en rundtur. I ett av rummen så var det inrett som ett slags läkarmottagning eller apotek från tidigt 1900-tal. Där stod stora, tunga träbyråer från golv till tak med en mängd olika små lådor med vita etiketter nedstuckna i metallhållare. Trädockor i naturlig storlek stod uppställda. Förmodligen för att visa hur arbetet på mottagningen hade gått till. En av dockorna var klädd i en vit kort och rakt skuren klänning täckt i fransar. Den ansiktslösa dockan var vänd mot en mörkbrun tavla på väggen där något stod skrivet i vita prydliga bokstäver, nästan som om det var skrivet av en gammal skrivmaskin. Men Adrian kunde inte tyda vilket språk det var skrivet på. I ett annat rum rullade en gammal 35 mm film på den vita duken. Filmen smattrade mot projektorn. Det var ett vackert inrett litet rum med rynkade gardiner runt duken på väggen. Två rader av biostolar i äldre snitt och en persisk matta på golvet. Några sidobord klädda i broderade dukar och med sidenblommor på stod uppställda på var sida om raderna med stolar. Ännu en ansiktslös trädocka satt framför filmduken. I övrigt var rummet tomt. Adrian förstod inte riktigt vad det var han såg på filmen. Om det var en festscen där folk skrattade, dansade och sjöng med vinglas i händerna. Eller om det var ett operationsbord med en uppskuren patient på. Eller både och. Under rundturen så hade Adrian börjat tänka på mannen som Herr Denim i brist på bättre namn. Herr Denim hade någonstans under visningen tryckt en drink i handen på Adrian. Os och utspätt med vatten var Adrian kunde döma av den svagt mjölkaktiga vätskan. Han hade tacksamt druckit den om han rent fysiskt hade kunnat göra det. Spelet simulerade till viss del berusning. Så hade Adrian programmerat det. Det manipulerade synfält och ljudintryck. Men den inre känslan av lugnande medel hade han inte kunnat programmera in. Därför var det med viss förvåning som han la märke till att han ändå kände den där inre värmen sprida sig och den första fluffiga känslan av alkoholens påverkan på hans centrala nervsystem. Det var inte obehagligt, så han lät det hända. I rummet där det fanns ett överflöd av persiska mattor kände sig Adrian väldigt avslappnad. Väggar och golv var helt täckta i persiska mattor. Till och med en divan vid högra väggen var draperad i ett tjockt, mörkt och mönstrat fluff. Adrian kände sig lite som att även han var ett enda skönt fluff och sjönk ned på divanen för att underifrån granska kristallkronan i taket och det stora björnhuvudet på väggen. Där den simmade runt honom. Herr Denim lutade sig över honom med ett lugnt leende och ögonen dolda bakom speglingen i glasögonen. Någonstans bakom dem i rummet brann en eld, det kunde Adrian se i herr Denims glasögon. När han räckte Adrian ännu ett glas med den vita vätskan och bad honom att dricka. Han förde det till munnen och nu kunde han plötsligt känna en stark smak av lakris. Han fumlade efter sina VR-glasögon för att dra dem av sig och avsluta simuleringen, men fann att han inte hade dem på sig. Mörkret och paniken drog över honom samtidigt som den fluffiga känslan slöt sig om honom helt. Det sista han hörde innan han slocknade var herr Denim som sade: "Det första glaset gör att du slappnar av. Det andra gör att du känner dig hemma. Och det tredje." Adrian väckte sig själv. Han hörde sig själv upprepa: "Får inte dricka det tredje, får inte dricka det tredje." Han hade kollapsat bakåt i sin ergonomiska skrivbordsstol med torkat dregel i mungiporna och på hakan. Hans hand hade stelnat som en klo runt glasögonen som han höll mot bröstet. Han kunde svära på att han fortfarande kände en bitter lakrits smak i munnen. Halsbrännan sved och han vacklade ut i köket för att dricka vatten och ta lite sommarin. En dusch och en tupplur senare så kändes huvudet klarare. Han hällde upp ett stort glas cola och satte sig vid datorn igen. "Nu är du din jävel, nu tar jag dig," väste han. En våg av saltsyra vällde plötsligt upp genom matstrupen. Och han svalde häftigt en stor klunk med cola. Och rapade av lättnad ut den neutraliserade syran. Han var lite närmare sanningen nu. Med koden justerad enligt sin tidigare upplevelse så spände han på sig glasögonen igen. Det hade nu gått några timmar och han hade hunnit få lite distans till herr Denim. Han var bara en bugg. Det var bara en bugg som skulle bort. Adrian hörde plötsligt hur han hade glömt att stänga av tvn för det kom musik och röster och dämpade ljud från vardagsrummet. Han skulle inte kunna koncentrera sig om det stod på, så han gick för att stänga av. "Men är jag virrig fortfarande?" funderade han. TVn var avstängd. Faktum var att TVn var inte ens där. Men ljudet hördes fortfarande, fast nu från sovrummet istället. "Har jag flyttat på TVn? Men när då?" sa han högt för sig själv. I sovrummet fanns inte heller någon TV och nu hördes ljudet istället från arbetsrummet. Adrian svor för sig själv och tänkte att det var säkert hans alkisgrannar som hade fest igen mitt på dagen. Inne i arbetsrummet så hade nu datorskärmen ändrats och visade en svartvit film av en filmprojektor i äldre modell som smattrande stod och slog med ändremsan av filmrullen. Pang, 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 lät det. Adrian kände sig genast svimfärdig. Magsyran, som smakade starkt av en cocktail på lakrits, samarin och cola, steg i halsen och han föll ner på knä och kräktes våldsamt på mattan. Hans händer sjönk igenom spyfläcken och han föll ned igenom den omöjligt mjuka mattan och fortsatte att falla genom mörkret. Adrian landade i vatten. Precis så att han inte slog sig på grundet. Han vadade över hala klippor och tog sikte på en formation längre fram. Det tog en evighet att dra fötterna genom saltvattnet och han var så fruktansvärt kissnödig. Men han tänkte, skitsamma, jag är ändå genomblöt, det sköljs ut om en stund. Och så tömde han helt enkelt blåsan i farten genom kläderna. Efter en stund såg han en stor formation längre fram, nästan som en stor skalle. Han tog sig dit och bestämde sig för att klättra upp. Det skulle visa sig vara förvånansvärt enkelt. Det var bara för honom att följa urholkningarna bak i nacken på den stora skallen. Det började bukta inåt och mjukna ju närmare toppen han kom. Plötsligt sjönk han igenom med både händer och knän, precis som förut genom mattan hemma i arbetsrummet. Han lät sig omslutas och föll igenom, som om det var meningen. Nästa gång Adrian landade så var det något som verkade vara ett varuhuslager. Han hade nästan slutat bli förvånad, men han tittade ändå upp mot taket där han hade fallit igenom. Och där droppade det lite vatten fortfarande, men annars fanns inget hål eller lucka vad han kunde se. Plötsligt blev han omringad av män och kvinnor i långa, vita, böljande rockar. De var alldeles till sig av glädje och en slags yster feststämning infann sig när de välkomnade honom. Välkommen, välkommen så underbart med en ny bland oss den här vägen. Kom, kom. De började leda honom genom en lång korridor där han såg fler människor i samma vita rockar. Men om det nu var ett varuhuslager så kunde han inte se några varukartonger eller något som liknade ett personalrum. Han kunde bara se rum efter rum som skymtade förbi, precis som i Herr Denims museum. Ett var fyllt med stolar och ett var bara upplyst av en stark lampa. Han blev mer och mer illa till mods i takt med att personalens leenden blev bredare och fullare av tänder. En kvinna i 50-årsåldern slickade sig om sina blodröda läppar som skar sig illa mot hennes gula garnityr. Hon gav honom menande en hög med kläder som liknade deras. Inte en chans att jag klär av mig, hur skönt det vore att komma ur de här nerpissade och halvblöta kläderna, tänkte Adrian. Och mumlade något till kvinnan om att han var blyg. Till hans förvåning så ledde då kvinnan in honom till en toalett där han lämnades ensam att byta om. Han tänkte över sina alternativ. Han kunde byta om till torra kläder, men han kände på sig att det skulle vara en dålig idé av någon anledning. Han visste inte ens var han var någonstans eller var han skulle börja. Han visste inte ens vilken tid på dygnet det var. Han tittade försiktigt ut genom dörren och kunde förvånande nog inte se någon. Tvärs över rummet verkade det vara en dörr som ledde ut. Han visste inte om det faktiskt var en utgång, men han chansade på att springa fram dit. Dörren var olåst men tung. Han tryckte sig mot den med hela sin tyngd och ramlade ut på en gråmulen gata, skrapade upp händerna mot asfalten, svor och snubblade och tog sedan sikte på första bästa gömställe. Ingen annan syntes till på gatan som var kantad med små butiker så långt han kunde se. Då såg han en man och en kvinna genom fönstret till vad som verkade vara ett bageri. De verkade bråka om något, men Adrian kände knappt att han orkade bry sig. Med en dålig magkänsla så smög Adrian ändå fram till bageriet och kikade in genom fönstret. Han såg att de stod i en sådan vinkel att de inte skulle märka om han smög in. så han öppnade sakta dörren. Han måste gömma sig någonstans. Han tänkte att de kanske skulle kunna hjälpa honom. Ändå smög han in för att inte bli upptäckt. Paret där inne grälade så högt att de mycket riktigt inte märkte att han var där. Han kunde inte urskilja hälften av vad de sa. Men något som lät som offerbullen. Mannen var alldeles högröd i ansiktet och höll en stor kanelbulle i handen som han vevade med framför kvinnan. Plötsligt gick hon ner på knä, varvid mannen utan förvarning pressade in bullen i hennes mun. Tårar började rinna över hennes kinder och Adrian fick en plötsligt våldsam lust att bara lägga sig ner och dö. De skulle inte ens märka om jag vred på gasen på spisen, tänkte han. Vi skulle alla kunna dö tillsammans. Så härligt det vore att få vila en stund. Men då såg han i ögonvrån hur en naken kvinna sprang förbi utanför fönstret. Vid det här laget så kändes ingenting orimligt längre. Ja, varför inte liksom, tänkte han trött. Och backade sakta ut genom dörren. Ja, det var del 2 i Tusen om plats. Den här delen hette Spelet. Ni har lyssnat på Mardrömspodden med mig, Rebecka. Och på Instagram så heter jag Riden av Maran. Så följ mig gärna där. I nästa avsnitt så fortsätter vi med den här historien. Och den delen heter Lovisa. Så vi hörs då. Tack för att ni har lyssnat.